Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö, 91,4 MHz. Det är EU-tider och det här programmet ska handla om Liberalernas EU-valplattform. Som sakkunnig har jag, Leif Bratt, med mig Maria Weimer från just Liberalerna. Så välkommen!
Tack så mycket.
Ska vi börja med att placera dig på den politiska kartan? Alltså, vem är Maria Weimer ur ett liberalt perspektiv? Står du på listan till exempel?
Ja, jag är kandidat nummer 3 på Liberalernas lista till Europaparlamentet.
Och vad är dina politikområden?
Mina hjärtefrågor är miljö- och klimatpolitiken. Men även utrikes- och säkerhetsfrågor. För jag har en bakgrund som diplomat på UD. Jag har jobbat länge med utrikespolitik.
Men då har du lärt att hålla tyst och sådär. Du gör väl diplomater?
Enligt Povel Ramels visa om UD så är det så.
Om vi börjar lite, alltså ger en bakgrund. Om vi börjar med politiken, alltså Liberalernas bakgrund. Och då menar jag alltså Liberalerna som politiskt parti. Och då brukar man ju ha som ett fundament eller en byggsten eller vad ska jag kalla det för. En ideologi i partiet. Alltså som är ens politiska agenda eller vad vi ska kalla det för. Och den har ju då, en ideologi brukar man ibland säga har 3 byggstenar. Någonting är man missnöjd med, det här är inte bra i samhället. Så har man, tycker man, den andra byggstenen brukar vara någonting. Vilket samhälle, vilken stat vill vi uppnå? Vilken sorts stat ska vi ha? Och den tredje byggstenen är hur ska vi ta oss dit? Vad är vårt handlingsprogram? Mm. Vad föreslår vi i olika frågor för att nå den här idealstaten, idealsamhället? Och alltså nu gäller det ju EU. Och om vi tar den här ideologiska modellen när det gäller liberaler och EU. Alltså inte Sverige då menar jag. Och vad är ni misslynta med i det europeiska politiska samhället? Var någonstans finns ert missnöje med det nuvarande Europa? Varför vill ni vara där och påverka så att säga? Vad vill ni få bort?
Generellt så tycker vi att Europasamarbetet inte är tillräckligt starkt. Det finns ett antal utmaningar som vi måste lösa gemensamt i Europa. Men EU har inte tillräckligt starka muskler för det än. Det är det ena. Men det andra är ju att det finns en växande kraft av högerpopulism och extremism i Europa som vi vill motverka. Och det är vi också oroliga för.
Du sa att det finns vissa grejer, men det jag vill veta av det är vad de här vissa grejerna är. Förutom högerpopulism så är det mer som inte, där man inte har muskler som ni skulle vilja se.
Jo, EU bör, de stora utmaningarna som Europa står inför, det är ju en lång rad, men vi tror att klimatförändringarna är en sån utmaning, den är mest brådskande, och där har EU inte tillräckligt beslutskraft idag för att skapa en vass klimatpolitik. Och det vill vi ge EU på, eftersom vi tycker genom att EU ska få rätt att ta ut miljöskatter. Unionen bör alltså få beskattningsrätt just på miljöområdet så att vi kan ha en gemensam koldioxidskatt bland annat på EU-nivå. Det är en ny befogenhet som vi gärna vill ge till EU. Sen är det så att man idag är beroende av konsensusbeslut på miljöområdet så att varje land kan lägga in sitt veto mot en ny ambitiös politik. Och det gör ju att det är Polen och Ungern och sådana länder som inte alls har en hög klimatpolitik som lägger ribban i vår gemensamma miljöpolitik. Och det vill vi förhindra genom att luckra upp den här vetorätten så att det blir majoritetsbeslut istället. Och då skulle EU få starkare muskler att kunna genomdriva en riktigt effektiv klimatpolitik.
Men för mig låter det som ett moment 22. Alltså varje land kan lägga in sitt veto. Hur ska ni få en förändring till stånd då? Är det någon mening med att gå och rösta?
Ja, alltså nu drar du väl kanske lite stora växlar med den frågan. Ja, och jag är kandidat så att jag svarar dig. Men naturligtvis är det en utmaning att avskaffa vetorätten eftersom länder kan lägga in sitt veto mot det i sig. Men det har ju lyckats tidigare att vi har fått igenom ambitiösa politiska förslag på EU-nivå. Så att om alla inser vikten av det här så är det mycket möjligt att det kan gå att genomföra. Inte kanske i en snar framtid men längre fram. Och om det är någon mening att gå och rösta, ja, EU är ju världens bästa miljöorganisation. Så man bryr sig det minsta om klimatet och en bättre miljöpolitik. Då ska man ju definitivt gå och rösta i det här Europavalet.
då håller vi tummarna för att dina förhoppningar besannas då, att man väckt den här vetorätten på miljöområdet samtidigt som du säger att den viktigaste frågan är klimatfrågan för tillfället. Men då har vi motståndare mot det, eller klimatskeptiker, och de har vetorätt.
Framförallt har vi ju länder som har väldigt stora utsläpp. Sverige har ju inte väldigt stora utsläpp av koldioxidutsläpp längre. Men det finns ju länder som Polen till exempel som har 80% av sin elproduktion från kol, brunkol. Och de värnar väldigt mycket om sin brunkolssektor så att säga. Och det är ju en utmaning naturligtvis att försöka fasa ut och stänga ner de här kolgruvorna på lång sikt och övertala då Polen till det.
Ja, det låter som ett evighetsarbete. Mm. Ja, vi håller tummarna. Det gäller ju våra barn och barnbarn, så vi måste ju göra
så
någonting.
Är det.
Om vi då hoppar till den andra byggstenen, alltså hur ser det samhälle? Där framme så ska vi ha ett väldigt bra, gott samhälle. Mm. Hur ser det liberala Europa ut? Mm. Om ni får bestämma.
Liberalismen är ju inte en ideologi som stakar ut en ideal samhällsmodell, en utopi. Utan vi är en ideologi, liksom, vi tror på ett antal principer. Och när de sen besannas, då blir det ett fritt och bra samhälle för medborgarna. Men det finns ingen utopi på det sättet, en färdig samhällsmodell. Men vi vill ju gärna, i Sverige generellt tror vi naturligtvis på individens frihet, på valfrihet och tolerans och öppenhet. I Europasammanhang så vill vi ju se ett EU som har muskler att ta hand om de stora utmaningarna. Och klimatområdet är ett område som jag har nämnt. Men det finns ju flera områden där EU behöver fungera bättre. Och ett annat sånt är ju kampen mot den organiserade brottsligheten. Där vi skulle behöva ett starkare polissamarbete på EU-nivå. Så att vårt framtida Europa har ju inte bara starka muskler på klimatområdet utan har också en gemensam europeisk poliskår, ett europeiskt FBI. I vårt framtida Europa skulle Sverige också ha euron som valuta så att vi är fullt ut med i eurosamarbetet också. Och i ett framtida Europa skulle vi också ha sanktioner mot de EU-länder som bryter mot rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Det finns ju en negativ utveckling i Polen och Ungern bland annat. Och där måste EU vara tuffare och försvara de europeiska värderingarna som ju finns fastlagda i våra fördrag.
En dök upp i huvudet här nu, den här frågan du var inne på, muskler som EU har. Men det vi gör nu, det är ju att vi går och röstar, alltså valmanskåren går och röstar på ett parlament som ska bestå på olika grupperingar. Mm. Men vi har ju kommission och ministerråd också. Mm. Vem bestämmer mest? Eller vad är de andra institutionerna till för? Vad är ministerrådet till för och vad är kommissionen till för? För de går inte vi och röstar på.
Nej, inte i det här valet i alla fall.
Nej, men det är det vi pratar om.
Precis. Men ministerrådet röstar vi ju till i riksdagsvalen. För det är ju regeringen som åker ner och träffar sina andra kollegor från EU-länder till ministerrådet. Och det är regeringen som utser Sveriges nästa kommissionär. Så att på ett sätt kan man säga att vi röstar även till kommissionen och ministerrådet indirekt i våra riksdagsval. Men det är det ju inte aktuellt nu i maj.
Nej, men får jag vara riktigt elakt då?
Ja, du får säga vad du vill.
Tack så. Alltså vi vet ju inte vad vi får för regering när vi går och röstar. Förr i tiden, då visste man ju vilken sida som hade vunnit och kunde ana vilken. Det vet vi ju inte längre.
Alltså, nej, blockpolitiken den här gången har brutits, det stämmer.
Ja, och så vi har ju ingen aning om, vi väljer ju inte ens kommission och ministerråd indirekt. För vi har ju ingen aning var det här slutar. När vi går och röstar i september så är hokus pokus man klar någon gång i januari med någon konstellation som...
Ja, fast det har ju inte, man har ju alltid röstat på ett parti i riksdagsval och sen har det partiet då kanske tidigare tillhört lite mer tydliga block än idag.
Ja.
Men man har ju aldrig vetat garanterat vilken regering man får bara på grund av ett parti man röstar på.
Nej, men alltså, jag hoppas du förstår, men alltså, möjligheten att påverka den här situationen, den har ju blivit mindre.
Nej, det tror jag, det håller jag inte med.
Det är uppfattning, vi ska komma igenom det här. Mm. Vi går då till det här med politikområden som EU ska syssla med. Alltså, om vi säger, kommuner sysslar med skola, omsorg, landsting med kollektivtrafik, sjukvård, staten med finanspolitik och ekonomin i ordning och polis och försvar och såna här grejer. Mm. Vad ska EU syssla med? Eller ska kommunerna tas ifrån skolan eller?
Nej, det tror jag inte det är någon som tycker. Nej,
jag frågar vad Liberalerna tycker.
Ja, jag svarar. Mm. Nej, jag tror inte att det är någon som vill flytta skola eller vård och omsorg till EU-nivå. Tvärtom så tycker vi det är väldigt viktigt att varje politiskt beslut fattas så nära medborgarna som möjligt. Och skola, vård och omsorg är definitivt frågor som vi ska besluta om i kommuner eller regioner eller i Sverige. Men det finns de stora gränsöverskridande frågorna som vi inte kan lösa i Sverige. De måste EU ta sig an. Och då är ju miljö- och klimatfrågan en uppenbar sån fråga. Och kampen mot organiserad brottslighet. Rättspolitiken ska ju vara kvar i Sverige såklart, men vi måste ha ett gemensamt polissamarbete som kan vara gränsöverskridande vid behov, tror vi. Och det är därför vi då vill införa ett så kallat europeiskt FBI som ska kunna hoppa in och stödja nationella, ja, oss i Sverige eller andra länder vid behov när polisen behöver förstärkning. Och för att utreda framförallt organiserad brottslighet på ett mer effektivt sätt. Så att det är två exempel på frågeområden som vi tycker att EU är perfekt att syssla med. Handelspolitiken är ett annat sånt som vi idag ju redan har delegerat helt till EU. Som Sverige har ju ingen egen handelspolitik längre. Och det är ju för att vi tjänar så mycket på att det är gemensam kompetens. Och Cecilia Malmström som ju är vår kommissionär, inte bara Sveriges kommissionär utan också är från Liberalerna. Hon har ju i 5 års tid nu jobbat just med att förhandla de här frihandelsavtalen som är otroligt viktiga för svensk export för företag i Sverige men även här i Tyresö. Att kunna exportera med lättare villkor då till andra länder, inte bara i EU utan utanför EU. Så att handelspolitiken är ett tredje sånt område som är självklart vi tjänar mest på att ha på EU-nivå.
Kan man säga bolagsskatt är också en sån sak för... Amatörmässigt, jag är inte så...
Ja,
inte.
Alltså...
Jag tänker, man läser ibland om länder som använder låg bolagsbeskattning för att få ett bättre konkurrensläge.
Mm. Alltså, vi driver inte den frågan, men man skulle ju kunna resonera som så att man skulle ha någon gemensam maximinivå kanske på bolagsskatt framöver, just för att undvika den typen av konkurrens som du beskriver. Men det är ingenting som vi går till val på den här gången.
Men när du pratar då om frihandel och lovprisar det, finns det inte en medaljens baksida att med frihandel så får de med låg kostnadsläge en fördel?
Ja,
jag tänker
precis.
Som Kina och så.
Ja.
Och så har vi Trump på andra sidan då som lägger på skyddstullar för att skydda sin inhemska industri.
Mm.
En förhoppning om att göra det i alla fall.
Ja, alltså den ena frågan är ju intressant som du nämner, att det är de som har låga priser som tjänar på frihandel. Och det stämmer ju den mån att handel är så otroligt viktig för utvecklingsländer och för låginkomstländer. För det är ett sätt för dem att ta sig upp till välstånd, rikedom och utveckla sin ekonomi. Så det stämmer. Men när det gäller Trump så han är ju som du säger helt emot frihandel. De saboterar ju i stor del det som händer i WTO och de tvistlösningsmekanismer som finns i WTO. Och hans skyddstullar är ju egentligen ett sätt... Egentligen är det ju så att det är USA som förlorar mest på de ståltullar som Trump inför. Man tjänar inte på att införa tullar mot andra länder, utan man förlorar ju helt enkelt på att man inte längre har frihandel på det området. Så jag tror att det är amerikanerna som kommer förlora mest jobb på den här typen av tullpolitik som han för.
Okej. Ska jag bara säga till lyssnarna att WTO, det är alltså Världshandelsorganisationen, vad kan man säga, för företagande, ett FN för företag, alltså det är en gemensam organisation för
precis,
hela världen.
Som ska lösa olika typer av handelstvister.
Ja, det var WTO det. Då hoppar jag till er valplattform. På era valaffischer står ett stort ja till Europa. Vad menar ni med det? Kan du konkretisera den affischen?
Ja till Europa, det betyder ju att vi säger ja till att stärka EU-samarbetet på ett antal områden. De har jag ju varit inne på, bland annat miljöklimat och säkerhet, trygghet, valutasamarbetet. Så att vi, till skillnad från många andra partier i Sverige som säger nej eller ja eller EU ska vara lagom, så vill vi se ett starkare EU och vi tror att vi behöver mer samarbete på ett antal områden för att kunna lösa gemensamma utmaningar. Och därför så har vi sammanfattat då hela vår valplattform till det här budskapet ja till Europa.
Kan man säga så här då, jag hoppar lite tillbaks nu, för det poppar ju upp grejer i huvudet. Vikten med EU, eller det viktiga med EU, är att det finns saker vi inte ensidigt, att det är inte bra om vi ensidigt gör det här i Sverige, därför då kanske vi förlorar konkurrens, eller vi blir sämre i ett sämre konkurrensläge. Jag tänker, om vi inför hög bolagsskatt eller vi inför höga miljöskatter och andra, alltså vi fördyrar här, då flyttar företag. Och därför behövs det en gemensam politik i hela Europa för att få lite balans på det hela. Kan man säga så?
Ja, det kanske man kan säga. Jag skulle nog hellre säga att det blir mycket mer effektivt när det är en lag eller en regel som gäller i hela EU. Att om man vill ha höga miljöskatter för att man vill att det ska kosta att förorena miljön, då är det ju bättre att det finns i hela EU. Ja, då får vi mycket större effekt. Det är det,
det är det jag är ute efter. Alltså, om Sverige står duktigast i klassen, man brukar ju säga så här, vi är ordningsman i klassen, vi följer alla regler som kommer från Bryssel eller Strasbourg. Och det kanske vi torskar lite på att vara duktigast i klassen. Så, det var det jag var inne på. Vidare då, det där var det här stora jaet då. Ni pratar också om en modern regionalpolitik. Alltså, vad är en region på EU-språk? Är det svensk glesbygd, är det en region eller är det Sorsele kommun därför de har svårt med att få ekonomin att gå ihop? Alltså, vad är en region? Ni vill ju ha en modern regionalpolitik. Vad betyder det?
Det betyder att vi tycker att det ska finnas en viss, ska vi säga, solidaritet mellan EU-länder. Att unionen ska hjälpa de områden i Europa, de regioner eller delar av länder som har det ekonomiskt svårt och som är ekonomiskt svagare. För att vi ska få en lite mer jämnbördig relation i EU. Och därför finns regionalpolitiken, och den går ju bland annat då till glesbygdsområden, landsbygdsområden som behöver vissa typer av regionalstöd. Den går till socioekonomiskt lite svagare områden. Och vi vill modernisera den här så att den ska vara mer fokuserad på klimat- och miljönytta, bland annat att landsbygd, glesbygd, även kopplat till jordbrukspolitiken, ska vara mer fokuserad på det som är klimatnytta och miljönytta. Det tycker vi är en del av en modern regionalpolitik.
Skulle man kunna säga så, vi har ju i Sverige något vi kallar det kommunala utjämningssystemet. Där man då tittar på de här olika demografiska, alltså skillnaderna och inkomstnivåer och såna här saker. Och man försöker utjämna det här. Skulle man kunna överföra den modellen på Europa? För den tar ju hänsyn till de här grejerna där man är lite svagare. Och så får alla vara med oss.
Det är ju inte alls på samma nivå eftersom EUs budget är ju så otroligt liten om man jämför med ländernas BNP och så. Man betalar ju väldigt lite till EU i relation till sin egen ekonomi. Men idén är väl lite grann samma. Och man kan ju jämföra med exempel hur fattigt Spanien var. Och Spanien och Portugal, de gick med i EU på 80-talet. Det var ju otroligt fattiga länder. Och det är bland annat med hjälp av EUs stödsystem som man har kunnat bygga upp en stark marknadsekonomi och ett ett bättre struktur i samhället. Så att, principen finns ju med lite grann från det du beskriver. Men proportionerna är ju helt andra. För att EUs ekonomi, eller så att säga budget, är fortfarande väldigt, väldigt liten jämfört med.
Jo, men alltså, du säger ju själv att ni vill införa en modern regionalpolitik. Och så tar du upp alla de här grejerna. De måste ha stöd. Nu svarar du ju ungefär att vi har inte resurser att ge dem stöd.
Jo, vi har resurser, men det är inte samma proportioner som i det kommunala utjämningssystemet, skulle jag säga.
Okej. Då så här också kommer det i ert program om EU. Ni vill skapa ett tryggt och säkert Europa. Vad är det som är otryggt och osäkert idag?
Vi har ju en princip om fri rörlighet inom EU och inom det här Schengenområdet som det heter. Så att man behöver inte visa pass för att resa mellan EU-länder. Och det är väldigt viktigt för alla de som vill leva och bo och studera och resa i EU. Men det gör ju också den fria rörligheten att det kan vara enklare för kriminella ligor och organiserad brottslighet att röra sig över gränserna. Och det gör att vi tror att det är ett område som vi måste titta lite mer på. Vi måste stärka Europasamarbetet på polisområdet, på åklagarområdet, för att vi ska kunna komma åt den här typen av internationella ligor som utnyttjar den här fria rörligheten som vi har inom EU-systemet.
Och vad är det ni då vill göra för att stoppa dem? Ska vi återinföra passtvång mellan länder? Eller?
Nej, tvärtom. Vi vill ju gärna värna om den här passfriheten.
Men hur ska ni stoppa de här kriminella ligorna?
Det ska vi göra genom att vi ska införa dels det som vi kallar ett europeiskt FBI, som ska vara ett mycket närmare polissamarbete. Det ska finnas en polisstyrka som en EU-polis som kan hoppa in och stödja då medlemsländerna när de behöver. Vi vill också att Sverige ska vara en del i åklagarmyndigheten. EU har en gemensam åklagarsamarbete. Europol är ytterligare ett sånt polissamarbete på EU-nivå, motsvarande till Interpol men Europol, där vi också behöver ett närmare samarbete. Så att man måste helt enkelt utbyta information och arbeta mer nära tillsammans med de medlemsländernas olika poliskårer och åklagarmyndigheter för att komma åt det här, tror vi.
Nu kommer en lång grej här, eller en lång inledning från min sida, och det är det du har pratat väldigt mycket om, det här med, om jag får säga, hållbar utveckling. För ni pratar alltså inom alla tre Sverige, vi måste ha ett hållbart ekonomiskt system, vi bör ha ett hållbart socialt system och vi bör ha ett hållbart ekologiskt eller miljösystem. Alla tre måste vi ta med. Ni tar i alla fall upp alla tre i er EU-valplattform. Alla tre måste fungera, som jag sa, menar Liberalerna. Och då undrar jag bara så här, det är ju önskvärt att det blir så. Det blir det mest hållbara samhället i alla fall. Men hur ska ni uppnå att de här tre, alltså att vi har hygglig sysselsättning, att vi inte har längre ett klimatproblem, att inte allt för många, vi pratar ju om ungdomars psykiska ohälsa idag. Hur ska vi få de här tre systemen att fungera samtidigt?
Ja, alltså vissa av de här frågorna ligger ju för beslut i riksdagen och inte i Europaparlamentet. När det gäller till exempel ungas psykiska ohälsa och arbetsmarknadsfrågor, så är ju de huvudsakligen saker som beslutas antingen på kommunnivå eller regioner eller i riksdagen.
Jo, det är sant, men det finns ju den här handelspolitiken du pratade om, så det finns ju gemensamma områden.
Ja, men det gör ju det, och bland annat den svenska export som ger oss så mycket välstånd, som vi tror kan öka med ett starkare EU, med mer frihandel. Vi tror ju naturligtvis också att svenska företag skulle få en stor fördel av att vi hade euron som valuta i Sverige. Då skulle vi ha mycket lättare att handla med andra länder. Då skulle det gynna vår tillväxt och vår välfärd. Så det finns ju en massa frågor som sammankopplar här naturligtvis. Men inte alla de du nämnde finns just i Europaparlamentet, utan vissa frågor avgörs ju i kommuner eller i riksdagen.
Jo, men ni pratar ju om alla tre. De måste i er EU-valplattform. Om det sociala systemet, om det ekologiska systemet, om det ekonomiska systemet. Ja, och ni vill ju att alla tre ska fungera. Ja, och hur vill ni göra det? Det är det jag är ute efter. Om det inte går att göra på EU, varför har ni mer i plattformen?
Jo, det går. Men de exemplen du nämnde när det gäller ungdomars psykiska hälsa och annat arbetsmarknad, det är ju frågor som inte just ligger i Europaparlamentet.
Då hoppar vi över de grejerna. Utan de grejerna som ni vill göra på de här tre områdena.
Det är ju egentligen hela vårt program som liksom styr i den riktningen. Det är lite svårt att bara plocka ut några enstaka svar där. Men eftersom vi tror att EU-samarbetet generellt stärker svensk ekonomi, svenskt välstånd och gynnar våra företag, så kommer vi ju därmed att få fler mer resurser också till att arbeta för liksom de sociala bitarna och hållbarheten på andra områden. Så jag tror att det är lite svårt att plocka ut ett enstaka svar på den frågan.
Jag vill inte ha ett heltäckande svar. Jag vill ha några konkretiseringar. Ja, då tänker vi.
Alltså för att men euron som jag nämnde är ett konkret exempel.
På vilket sätt hjälper det miljön?
Euron hjälper miljön indirekt genom att svenska företag kommer att få lättare att exportera och handla med andra euroländer när de slipper den här osäkerheten i växelkursen. Då kommer näringslivet att ha mer resurser att själva kunna satsa på hållbarhet och miljöarbete till exempel. Eller kan man tänka sig att det kommer in mer pengar till statskassan, så att Sverige har råd att satsa ännu mer på forskning på klimat- och miljöområdet.
Men samtidigt som du säger att det är bra att gå med i euron, så hör jag ju företagare som applåderar den låga svenska växelkursen, alltså kronans värde. För att då blir vi billigare och kan sälja mer.
Ja, men det är ju den andra sidan av myntet. Ja. Att just nu är kronan så pass svag så att det gynnar en viss typ av, vissa typer av företag.
Exportindustrin.
Ja.
Det är ju inte enkelt.
Nej, det är inte enkelt.
Då har jag varit lite elak och aggressiv här, men är det någonting jag har glömt att fråga dig om som du tycker är viktigt för lyssnarna att få veta om Liberalerna och EU?
Nej, vi har ju... Jag tycker att jag har fått fram det. Det som är vår prioriterade fråga, miljö- och klimatpolitiken, att vi tror att vi behöver ett starkare, mer effektivt EU-samarbete för att lösa våra gemensamma problem. Och att vi inte är tveksamma till EU eller tycker att det ska vara ett lagom projekt, utan vi vill se ett starkt EU-samarbete.
Då ber jag att få tacka dig, Maria.
Tack själv.
Det hettade till lite ibland.
Trevligt att vara här. Det är roligt när du gör det.
Ja, det gör det. Mm. Ni har hört Maria Weimer från Liberalerna presentera partiets EU-valplattform. Tack för att ni lyssnade.